Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam, biologen Jerker Winterstare gästar DK för att diskutera kön och trans. Men först, ett stort tack till dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och, hoppas jag, en individ eller på väg att bli en. Tack för att du stöttar DK på patreon.com/aronflam, på PayPal, med bitcoin eller på Swish 0768943737. 0768943737. Min egen ståndpunkt är att transfrågan seglat upp på dagordningen som en logisk slutpunkt i kulturkriget som rasat i många år nu. Den var lika oundviklig som den är tröttsam. Jag känner själv några som är trans, den jag tycker mig känna bäst verkar bara vilja passera. Det jag primärt vänder mig emot är vänsterns bestyckning, för att använda ett försök till översättning av engelskans weaponization av könsfrågan. Deras ständiga strategi är att identifiera en grupp eller, om ingen finns, skapa den som har ett verkligt problem eller påhittat, och sedan erbjuda en enkel men irrationell lösning på det problemet baserat på en teoribildning som vem som helst med en halv hjärna, företrädesvis den vänstra, inser är inkorrekt. Först fanns inte kön, även om det ena var ondskefullt och förtryckande och det andra rättrådigt men ett offer. Nu finns det kön, men bara om du befinner dig i fel kön och måste opereras för att det ska bli rätt. Snurrigt värre, men värst är förstörelsen av språket och de tabun som finns runt att tala om det. För bakom den moderna transvården står det en politisk ideologi, och människor som har andra idéer och därmed andra lösningar är transfoba. Jag förstår själv inte vad det är för fel på orden transman och transkvinna. Det är vad det är, och är man en har man sin egen grej. Kanske inte helt unik, men mer unik än de flesta. Om man nu inte råkar vara kollektivist och är i ständigt behov av att finna sin tillhörighet. Ett sätt människor kan skapa sig tillhörighet på är att bilda en klassisk kärnfamilj. Det är att skapa sig sitt eget sammanhang. Men det är klart att du kan operera bort könsdelar och finna din tillhörighet bland människor som gör det också. Om du väljer att göra det kan det också vara bra att hålla i huvudet att för de flesta människor låter det drastiskt. Jag vet att det kan låta konstigt, men det finns fortfarande folk som förfäras över det ingrepp en vanlig tatuering innebär på din kropp, så det är inte märkligt att det finns människor som tycker att det låter lite extremt att operera bort sina bröst eller göra om sin penis till vagina. Och medicin är resten av livet på det också. Ökningen av unga som söker sig till transvården har dock ökat explosionsartat. Så vad beror det på? Jag avhandlade en del av vad det handlade om tillsammans med Brendan O'Neill som diskuterade primärt brittiska och amerikanska förhållanden. I detta avsnitt talar jag med biologen Jerker Winterstare. Jerker har skrivit en artikel i Kvartal med den ekivoka rubriken Allt du velat veta om sex men varit för rädd för att fråga om. Vill du läsa artikeln själv finner du den alltså på Kvartal. Med de orden presenterar jag Jerker Winterstare. Njut.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ska du vara Jerker Winterstare?
Tack,
Aron.
Kul att vara här.
Ja, long time coming. Men för våra lyssnare som inte vet vem är du? Du får definiera dig själv.
Vem är jag? Jag heter som sagt Jerker, vilket kanske inte alltid är världens bästa namn. Exempelvis när man befinner sig på internationella konferenser och vill kunna presentera sig på ett någorlunda respektabelt vis. Född och uppvuxen i Jämtland, och där uppe i norr är det lite som så att man får välja ut intresse utifrån tre kategorier: bilar, jakt eller fiske. Och jag valde fisket från unga år, vilket gjorde att jag allt som oftast befann mig ute i naturen. Något som över tid då födde ett stort intresse för biologi, så därför gick jag och blev evolutionsbiolog. Disputerade med en avhandling om fenotypisk plasticitet vid Lunds universitet för drygt 2 år sedan. Och sen dess har jag haft ett par forskartjänster, både inom och utanför akademin. Jag är make, pappa, bonuspappa och husse. Om jag ska säga något personligt om mig själv så är jag ganska vetgirig av mig. Jag spenderar gärna mycket tid på att filosofera om det kosmiska kaoset som vi råkar befinna oss i. Och så många av oss så upplever nog att ju mer jag lär mig desto mindre vet jag. Det är väl lite grann om mig.
Ja, men då har jag en följdfråga på det, och det är: vad är fenotypisk plasticitet?
Ja, det är en bra fråga.
Tack.
Man kan ju definiera det som alltså en genotyp då, alltså en individ som kan uttrycka olika fenotyper beroende på miljön som den för stunden existerar i. Så fenotypen, det är allt en individ är. Det är alltså allt ifrån beteendet till fysiologi till yttre karaktärer. Och plasticitet då är att den här fenotypen kan förändras och att den gör det utifrån signaler i miljön. Och med det sagt så inser man ganska lätt att alla organismer är mer eller mindre plastiska. Till exempel en hare kan gå när räven sover och springa när räven attackerar. En form av beteende respons som är plastisk. Och vi människor, vi är experter på att plastiskt förändra vårt beteende efter den sociala kontexten. Till exempel, vi är på ett sätt när vi är hemma med vår familj. Vi är på ett annat sätt när vi är på jobbet. Och vi är på ett tredje och ganska anmärkningsvärt vis kanske när vi sitter på Twitter och kommenterar trådar. Men det kan också vara yttre karaktärer. Till exempel att vi nordbor är ganska bleka under vintern, men vi är betydligt mer bruna under sommaren. Och det här är ju liksom på grund av då, ökat solintensitet under sommaren som inducerar produktion av pigmentet melanin i vår hud. Och detta skyddar oss då genom att omvandla den skadliga UV-strålningen till värme. Så det är liksom ett inducerbart försvar som reagerar plastiskt utifrån miljön. Vissa organismer har en extrem form av sån här kroppslig plasticitet. Så jag jobbade med en fiskart som heter ruda. Och det är ett klassiskt modellsystem när man studerar fenotypisk plasticitet, och den kan ändra hela kroppsformen enbart beroende på om det finns rovfisk i vattnet eller inte. Så då kan den liksom höja kroppsformen, och en hög kroppsform gör att de blir mycket mer svårhanterliga för rovfiskarna att äta upp. Och det där har man vetat ganska länge, men mitt doktorandprojekt det var ganska brett, och det syftade då till att studera hur de faktiskt gör det rent praktiskt ur ett proximalt sätt, alltså hur kan signaler från miljön, alltså rovfisken i den här frågan, tas emot av organismen, rudan i det här fallet då, och sen förändra då genotypens uttryck så att det här då liksom får en kaskadeffekt via fysiologin och sen ut i morfologin så att faktiskt kroppen ändras. Hur reglerar de det? Så att det var ganska mycket genetik och fysiologi och så och mycket labbexperiment som jag höll på med.
Men du är alltså biolog, ungefär som Agnes Wold.
Hon var så ni väl läkare.
Jaha, jag trodde hon var professor i biologi.
Ja, det är hon är väl både läkare och det är sant, hon är professor i bakteriologi tror jag hon kallar det för. Är det inte så? Ja. Jag ska inte svära på det, men hon är läkare också tror jag. Och det är inte jag. Jag är intresserad av medicin, men jag är inte läkare.
Men du har i alla fall skrivit en lång, förtjänstfull artikel i tidskriften Kvartal i somras.
Det stämmer.
Som handlar om kön.
Ja.
Vad föranledde dig att skriva den artikeln?
Ja, nej, men det är väl många delar. Dels för att könsdebatten idag har blivit infekterad av liksom woke-religionen, postmodernismen. Det är väldigt mycket idag i samhället som är väldigt... Alltså, jag uppskattar ju liksom... Vi hade ju Newton på 1500-talet och vi hade Karl Popper där sen på 1900-talet som liksom, och många däremellan som byggde upp en form av grund, alltså vetenskaplig metodik som gör att vi kan liksom närma oss en beskrivning av den objektiva verkligheten. Och idag är det som att vi går rakt emot det där. Liksom, och jag har svårt för det här att liksom, en kvadrat är inte en cirkel, krig är inte fred och kritik mot ideologier är inte rasism och kön är inte ett spektrum och transkvinnor är inte kvinnor. Och när det finns ett narrativ i samhället som det gör då, om att vi ska acceptera den här ideologin, så blir jag liksom, ja, ganska starkt motståndare till det. Och som biolog i den här könsfrågan ganska given. Liksom. Det är ganska mycket, ja, det är väl... Alltså vi människor är produkt av organisk evolution, precis som alla andra organismer. Och vi, ja, att då mena att kön bara är en social konstruktion och att det finns på ett spektrum och så vidare. Och så vidare. Det är väldigt mycket som bara liksom, man vill slita av sig håret för nästan. Men sen kommer det också, går man ner i det här kaninhålet och börjar liksom intressera för det sånt där, så öppnas det ju väldigt mycket annat som är ganska galet. Alltså hela frågan kring liksom transvården och sådär. Men vi kanske kommer in på det senare. Men jag är liksom nyfiken.
Jag tänkte att vi skulle försöka gå igenom din artikel på ett organiserat sätt som möjligt, helt enkelt.
Ja, vad bra. För jag är ganska oorganiserad. Du vet, det sprutar i mitt huvud hela tiden, så jag... Ja, det vore jättebra om du håller en röd tråd.
jag ska göra så gott jag kan.
Ja.
Får jag fråga, har du läst The Blank Slate av Pinker?
Nej, men grejen är det. Nej, jag har inte gjort det, men det är... Du och många andra har ju kommenterat... att jag borde göra så efter jag skrev den här artikeln. Så att jag har börjat lyssna på en sån ljudbok. Men den är ju lång och jag har inte kommit jättemånga timmar in i den.
Ja, den utgåva jag har, den är i alla fall copyright 2002 står i den. Ja. Så det är 20 år sedan plus som den kom ut.
Mm.
Om du bara ursäktar så läser jag ett stycke. Det är lika mycket för din skull som för lyssnarnas skull.
Ja.
Så vi... För att inte ta det här helt ur sitt sammanhang, så stycket innan jag började läsa nu så pratar han om hur lika män och kvinnor faktiskt är. Att som organism så har vi väldigt mycket som är gemensamt. Nästan mer som är gemensamt än vad som inte är gemensamt.
Nej.
Men sen så kommer han in då på skillnader. Och det här är ett kapitel som heter Hot Buttons. Och den här boken är från 2002. But of course the minds of men and women are not identical, and recent reviews of sex differences have converged on some reliable differences. Sometimes the differences are large, with only slight overlap in the bell curves. Men have a much stronger taste for no-string sex with multiple or anonymous partners, as we see in almost all male consumer base for prostitution and visual pornography. Men are far more likely to compete violently, sometimes lethally, with one another over stakes great and small, as in the recent case of a surgeon and an anesthesiologist who came to blows in the operating room while a patient lay on the table waiting to have her gallbladder removed. Among children, boys spend far more time practicing for violent conflict in the form of what psychologists genteelly call rough and tumble play. Och sen så fortsätter han då faktiskt i några sidor liksom, med att kvinnor har ofta bättre känsla för språk, för läsförståelse, för stavning. Att män och kvinnor, alltså på gruppnivå, har olika talang för matematik. Inte så att män alltid är bättre på matematik, utan gruppen män är lite bättre på en viss sorts matematik och gruppen kvinnor på en annan sorts matematik. Och så har det ofta att göra med spatialförmåga. Han skriver att kvinnor upplever känslor, eller grundläggande känslor, på ett mer intensivt sätt, utom möjligtvis ilska. Män har, skriver han här, gentemot allmän, vad ska man säga, föreställning, högre tolerans för smärta och en större villighet att riskera livet eller sin hälsa för status eller uppmärksamhet. och andra misstänkta belöningar. Och tittar man på Darwin Awards så ges de nästan uteslutande till män. Och det här skrevs alltså 2002.
Ja.
Men du erbjuder på något sätt ett teoretiskt ramverk att förstå de här skillnaderna i. Är det inte så?
Ja, det stämmer. Precis. Det är ju den evolutionära konflikten mellan de båda könen. Och eftersom vi har skillnad i de två könen som finns. Vi har ju stora immobila gameter hos honor, alltså könsceller. Och vi har små mobila könsceller, spermier, hos honor. Och detta leder, eftersom de är olika, så kommer det leda till olika optimala strategier rent evolutionärt. Så till exempel då har alltså män, till skillnad från kvinnor, har en billigare produktionskostnad per gamet. Det vill säga, vi kan producera mycket fler spermier på kostnaden av ett ägg. Och vi män slipper ju också graviditeten, förlossningen och amningen. Och hela den här liksom orättvisan i investering avkomman leder till, alltså, det leder till olika evolutionära strategier helt enkelt mellan de båda könen. Och då kan man titta, det finns någonting som kallas för parental investment theory. Och det säger lite grann då att det kön som investerar mest i avkomman också kommer vara mer selektiv, till exempel i valet av partner. Och det här är då, generellt sett så är det honor. Och hos oss människor så är det ju tveklöst honor. Och det ser man ju också i väldigt många studier där man tittar på partnerpreferenser, till exempel att honor är generellt mycket mer noga än vad hanar är. Det är helt enkelt för att det kostar mycket mer för en hona att skaffa en avkomma än vad det kostar för en hane. Och det kön då som investerar mindre i avkomman kommer också av samma anledning få en hårdare konkurrens inom könet, det vill säga han-han-konkurrens. Och den här han-han-konkurrensen kommer ju göra, det du var inne med Pinky där, kommer ju göra att vi män, vi konkurrerar mer, vi kommer bli mer extrema i många liksom attribut och karaktärer än vad kvinnor är. Och det finns ju många som har skrivit om det, liksom att män är generellt sett mer extrema än vad kvinnor är. Och det är ju den här evolutionära konflikten som driver de här. Alltså det driver egentligen, jag skulle säga att det är en pedestal som jag skriver, tror jag, i artikeln också. Liksom, vi måste väga in evolutionsbiologi för att förstå skillnaden mellan könen. Och det här, den här konflikten mellan män och kvinnor i det gemensamma målet om att skaffa en duglig avkomma helt enkelt. Den är liksom supersignifikant, är det.
Blir det inte så då att könen skiljer sig fundamentalt från varandra då? Eftersom de har så olika syn på världen och deras roll i den.
Ja, det är en bra fråga. Och jag antar också lite grann vad man tittar på. Liksom. Alltså, om man tittar på rent kroppsliga funktioner och sånt där, så är vi väldigt olika. Jag tror liksom att om man tittar på män och, nu är allting som du sa för bell curve, alltså det är medelvärden vi pratar om nu. Det finns ju alltid stor, men det kanske är värt att säga, det finns ju alltid stor variation såklart inom könen, och de överlappar varandra också mellan könen och så, men i medeltal så skulle jag säga liksom att man kan nog titta, zooma in i detalj till exempel på en hjärna från en medelkvinna, en medelman, och man hittar stora skillnader nästan överallt. Men sen har vi också miljön som påverkar uttrycket utav vår fenotyp. Så det är en interaktion liksom. Vi har ju då den könsspecifika genotypen och sen har vi miljön. Och det är liksom interaktionen de emellan som ger uttryck för fenotypen. Och där har ju såklart miljön väldigt stor påverkan på den här skillnaden så att säga.
Men vad blir skillnaden då mellan det du säger, variation inom respektive grupp, och det som genusvetare nu anför att kön är ett spektrum liksom?
Men det är ju en gigantisk skillnad skulle jag säga. Att påstå att kön är ett spektrum, alltså då har man ju en verklighetsuppfattning som inte är grundad i verkligheten på något sätt. Det finns ju bara två typer av könsceller till exempel. Alltså det finns ju organismer som har liksom, alltså kallas för heterogami. Det finns organismer som har någonting som kallas för isogami, där man inte kan se skillnad. Alltså vissa encelliga organismer, typ alger och svampar och sådär, kan ha det. Det kallas för isogami. Då kan man inte se skillnad på könscellerna utåt sett, men ändå in, alltså, och då kallar man det inte för kön, utan då kallar man det för parningsvarianter, tror jag. Och så. Men att påstå att kön är ett spektrum, ja, jag vet inte. Det är ju ganska långt ifrån verkligheten. Men och det är en farlig väg att gå, och det är väl det många gör då. Man börjar diskutera könsnivåer och könshormoner och sådana saker. Det kommer relatera till, eller resultera i då, att man hamnar i en situation där till exempel då, säg kvinnor med låga testosteronnivåer, kommer de vara mindre kvinna då bara för det, eller män med mycket testosteron, kommer de vara mer män och sådär. Det är extremt förenklad bild av verkligheten att landa i den typen av resonemang, och det är också farligt, tror jag. Det är väldigt, ja.
På vilket sätt är det farligt?
Alltså det finns ju väldigt många sätt, jag vet inte om vi kommer in på det mer, men det är ju liksom hela den här idén om att kön är social konstruktion öppnar upp för kaos på många vis. Alltså vi har ju transkvinnor som börjar tävla i kvinnoidrotter, vi har ju liksom transkvinnor på kvinnoanstalter. Många menar på att vi ska inte ha liksom könsspecifika omklädningsrum, toaletter etc. etc. Jag tycker, alltså, det är ju liksom en extremt antifeministisk idé, det som pågår nu. Men det är ett paket i den här woke-rörelsen, ska jag säga. Att man helt enkelt, det är någon form av modern religion, skulle jag säga, som sätter sig ovanför verkligheten. Man fokuserar väldigt mycket på offerskap, och individens känslor är viktigare än fakta väldigt många gånger. Och det skapar ju såklart, alla vi människor har ju känslor och tycker saker och ting, men om vi alla ska ha rätt att uttrycka dem, så kommer det ju bli kaotiskt liksom, på många vis, tänker jag.
Jag vet inte, rätt att uttrycka dem har vi väl, sen behöver ju inte alla acceptera.
Nej, precis.
Ens känslor som sanna liksom.
Nej, så är det, absolut.
Nej. Eller som överensstämmande med den fysiska yttre verkligheten. Så kan vi säga.
Det blir väldigt komplext också. Om man tar liksom, den frågan då, med liksom spektrum och alla ska ha... Eller det är väldigt så det här självidentifierande systemet liksom, som har uppstått på sistone. Jag tycker också det är svårt att veta vart man drar gränsen. Alltså, av någon anledning så har vi bestämt att vi drar gränsen över kön. För att om jag säger till exempel att jag är en... Alltså många tycker det här är löjligt sånt där, men jag vet inte, jag tycker inte det är det riktigt. För kön är en verklig biologisk karaktär som har alltså betydande effekter på fenotypen, och det betyder väldigt mycket. Så vi skulle kunna leka med tanken liksom, så här, varför kan man, alltså så här, det är väldigt få vad som respekterar ifall jag skulle säga att jag är hund. Eller att jag till exempel, du ser mig nu, jag ser ganska blek ut. Om jag skulle säga att jag är liksom svart i hudkostymen. Det är väldigt få som skulle acceptera det, men av någon anledning så har vi liksom fått för oss att vi drar den vid gränsen vid kön. Det är ju det där liksom så här, det är där vi kommer in på, tänker jag på transvården, som har varit ganska galet med det också. Det finns ju jättemånga olika dysmorfobier liksom så här, men vården affirmerar nästan, ja, det är väl bara könsdysfori, tror jag.
Det är väldigt svårt att gå in och kräva att du ska få bli svart, det är det ju, trots att det borde vara medicinskt mycket enklare att göra dig svart än vad det är att göra dig till kvinna.
Ja, precis, för att även om du liksom sätter igång den här processen tidigt, du börjar med pubertetsblockare och sen äter du könskonträra hormoner och sen så börjar du med kirurgi och sådana saker, så kommer du fortfarande ha, de könskromosomerna du har, du kommer ju fortfarande ha förmodligen, alltså jag menar, tittar man på genuttrycket till exempel mellan män och kvinnor, så varierar det extremt liksom, i alla organ.
Vad är det? Vad är genuttryck?
Ja, genuttryck, så du har ju hela din, alltså genotypen då, det är individens alla gener, och sen så kan man titta på, så varje gen då, hur mycket den är uttryckt, det vill säga hur mycket den läses, hur mycket proteinen tillverkar, kan man säga. Så ju mer en gen är uttryckt, desto mer protein kommer du få från den genen, så att säga. Och tittar man, och så det är liksom så här, genuttrycket som egentligen är av stor betydelse när man pratar om genetiska skillnader. För det är det som sen genererar de olika proteinerna som vi består av. Allting vi är ju basically proteiner som kodas av genotypen. Och det finns ju då könsspecifika uttryck i vår genotyp. Så att även om vi liksom så här, man kan säga att män och kvinnor är, bortsett från könskromosomerna, så kan man säga att män och kvinnor är genetiskt lika. Det vill säga att vi har väldigt lika genvarianter, så kallade alleler. Men uttrycket av de här generna varierar enormt mellan könen. Så jag tror att det är ett studie att visa att liksom, ta levern till exempel. Jag tror att 80% av generna i levern har ett könsspecifikt uttryck.
Varför det?
Ja, jag är inte för medicinskt kunnig på det, levern vet jag inte. Men alltså varför, det är ju liksom för att vi är biologiskt väldigt olika. Och bryter du ner det, så kommer du hamna i den här konflikten som jag pratade om tidigare, den där könskonflikten. Vi är helt enkelt, vi är väldigt olika.
Som beror på hur mycket man investerar i sin avkomma. skillnad, det är den skillnaden som
jag skulle säga att det är liksom grunden till allt. Ja, absolut. Sen kanske inte alla håller med mig, men jag
skriver i den här artikeln. Du skriver i den här artikeln att antalet unga som söker vård för könsdysfori har ökat med 2300% i Sverige.
Ja, precis.
Var fick du den siffran ifrån, får jag fråga?
Läkartidningen. Okay. Det finns en artikel skriven av, jag ska inte säga någon namn för jag kommer säga fel, men det handlar om alltså att den här explosionsartade ökningen, alltså att det finns starka skäl att misstänka kulturbunden psykologisk smitta.
Så du tror att det beror helt och hållet i princip på kulturbunden smitta?
Det här är en jättesvår fråga, men liksom, den har stålts in för lätt i samhället tycker jag. Det är ingen som ifrågasätter eller kritiserar så här saker, och det finns säkert många skäl till det. Men om vi tar från början så bygger det på, alltså hela könsdysfori-idén bygger på en idé om att man kan vara född i fel kropp.
Mm.
Och för mig tycker jag tycker det låter, alltså det är ett extraordinary claims that require, ja, som Sagan sa liksom, att det require extraordinary evidence, och jag har inte sett sådana bevis för att man, alltså för att man faktiskt ska kunna vara född i fel kropp, men jag är ödmjuk och jag gifter mig aldrig mina åsikter, men fram tills det kommer belägg för det, men man har ju gjort massa utredningar i den här frågan, man har tittat på personer som har könsdysfori och jämfört dem i kontrollgrupper och tittat på MR-kameror och tittat på fysiologiska variabler och sånt där, och man hittar ju inga gruppskillnader direkt, vad jag är värsta om i alla fall. Så att idén om att man...
Så du menar att det är en psykologisk diagnos?
Jag tror inte att den har någon fysiologisk... Alltså så här, vi har i alla fall inget stöd för det. Men som sagt, jag är mycket inför att det kan ändras. Men den explosionsartade ökning vi ser nu, 2300% i Sverige, det är över 4000% till exempel i England. USA vet jag inte, men jag skulle gissa på att i vissa delstater i USA så är det förmodligen säkert högre. Liksom. Den tror jag drivs otroligt mycket utav den här woke-kulturen helt enkelt.
Du skriver att i England så är det 4000%, ökningen är 4000% i unga som söker vård för könsdysfori.
Ja, alltså i England har man ju alltså det är det som är så märkligt också. Det är det som jag tycker det är så konstigt det där liksom, så här, förr i tiden så, eller typ om man går tillbaka till kanske 80-talet, då skilde man ju på kön, man kallade det för kvinna och man, och det var liksom det biologiska, och sen så hade man då gener som var de sociokulturella faktorerna, liksom feminint och maskulint och så. Idag känns det som att liksom man har gått runt det där, och jag vet att i England har man ju kastat ut diagnoser könsdysfori i en oroväckande hög takt. Liksom. De har ju, alltså, det har ju ibland, om jag har förstått det rätt, så har det ibland räckt med att till exempel små pojkar har ju lekt med liksom typiskt flickiga leksaker, dockor till exempel, och att de har gjort det över tid. Föräldrarna då är påverkade av den rådande kulturen och liksom trans är överallt och sugs in i det här helt enkelt. Tar sina barn till en genderklinik, och vad har man gjort där? Jo, då har man liksom till en stor del av de här barnen har man börjat ge pubertetsblockare för att få time to think, så att säga. För att man helt enkelt ska få tid att fundera på situationen. Och det som är sorgligt med det också är att titta, det finns ju egentligen ingen data på det här, och man konstant har det varit väldigt svårt att få ut data. Men lyssnar man på de som har jobbat på sådana här genderkliniker och sånt där, så är det ju en extremt stark koppling till oss de här barnen. Alltså jättemånga av dem har autism. Det är en stor, stark koppling. Och jag har hört också att vissa forskare menar på att man bör, alla barn som utreds för könsdysfori bör också utreds för autism. Så det finns en stark koppling där, och det är liksom så här. Jag tror att alla som har lite liksom erfarenhet av autism och sånt där, så vet man ju att ett symptom av flera är ju att man ofta har olika typer av sinnesstörningar och sånt där. Det kan till exempel vara att man saker och ting känns annorlunda både inuti kroppen och utanpå kroppen, och det kan vara väldigt jobbigt för de drabbade. Och då är det ju väldigt enkelt att tänka sig att man idag i den kulturen som råder vaggas in i en tro om att symptom på autism kanske egentligen, alltså att det är då tecken på könsdysfori. Och det finns också vidare en stark koppling till homosexualitet. Jag har hört liksom att, jag tror att i England har man tittat på det, och då är det liksom siffror på runt 70-90% av ungdomarna och sådär är också homosexuella. Och jag tänker liksom att det kanske fortfarande än idag, liksom, även om mycket har blivit bättre, så är det fortfarande säkert svårt att komma ut som homosexuell och sånt där. Och idag när trans är på tapeten och så kanske det är en, på något sätt, en enklare väg att gå. Nu spekulerar jag bara högt, men det är så här mina tankar går helt enkelt. För att någonting måste förklara den extremt höga ökningen. Det känns ju väldigt osannolikt att den skulle ha någon form av... Ponera nu då att det finns faktiskt ett fenomen som gör att man kan födas i fel kropp. Då vore det ju väldigt märkligt om det tillståndet har ökat så dramatiskt på sistone. Så det är någonting som annat som driver det. Och det är den här kulturen, tror jag. Och sen ska vi inte glömma bort också att det finns ju några som tjänar väldigt mycket pengar på det här. Big Pharma tjänar väldigt mycket pengar på att vi... Ja, behandla barn och unga som vi har gjort liksom, och som vi fortfarande gör i vissa delar av väst.
Men det motiveras ju ofta från transaktivistiskt håll att det här måste till för att det är en livsviktig vårdinsats. Alltså att man räddar liv.
Det får man ofta höra, men det är ju rappakarja. Det finns ingen sån data, det finns inget stöd för den tesen. Alltså, det är liksom, som sagt, många av de här barnen har autism, men det finns också väldigt många andra samtida psykologiska problem ofta. Så det är liksom en komplex bild. Så tittar man på de som då faktiskt tar livet och sånt där, så är det ju väldigt svårt att bryta ur könsdysforin som den avgörande faktorn. Sådana studier finns inte. Och när man har alltså tittat på, det finns ju en långtidsstudie i Sverige, och då har man ju tittat på personer som har gått igenom könskorrigerande vård, och jag tror att risken under uppföljningstiden efteråt för självmord var ju fortfarande 19 gånger högre än liksom normalpopulationen. Och det säger väl en del, tycker jag, om att det, och att väldigt många nu börjar tala ut och öppet erkänner att de ångrar sig, och faktiskt försöker i liksom USA och England försöker man nu stämma sjukvården och så. Så det är liksom, och det är väl inte så konstigt heller liksom. Om vi då har den här starka kopplingen till autism hos barn och unga som genomgår den här typen av alltså som får den här diagnosen och genomgår den här behandlingen, och homosexualitet, det vore ju då märkligt att tro att symptombilden på autism och barns och ungdomars sexuella läggning skulle försvinna för att man börjar plocka bort kroppsdelar eller så. Är du med på vad jag menar? Det är liksom så här.
Alltså jag tyckte att du gjorde väldigt bra ifrån dig i artikeln du skrev. Jag kan bara läsa upp det stycket där jag tycker att du sammanfattar det hela väldigt väl. En gissning är att den pågående marknadsföringen om att barn och unga ska upprätthålla en kritisk syn på sin könsidentitet har drivit upp antalet falskt positiva fall av diagnosen könsdysfori. Sisådär ett par tusen procent. För faktum är att genuspedagogik och queerteori har implementerats i förskolor, skolor och sociala medier över samma tidsperiod. En kritiker kanske dömer ut mig som transfob för en sådan kausal gissning. Och det kan du ge dig fan på att du kommer få höra. Fast vänta lite nu. Fortsätter du. Det förekommer väl ingen skillnad mellan könen? Frågetecken. Så varför ska barn och unga ens behöva fundera över sin könsidentitet? Och varför kirurgi? Pubertetshämmande mediciner och testosteron eller östrogen när biologi inte har någon effekt? Och varför erbjuder vården bara byte mellan två kön när kön inte är ett binärt system utan ett spektrum av varianter? Eller varför inte bryta ner det i grunden med att ställa frågan om varför transsexualitet ens förekommer hos vår art när biologiska könsskillnader inte existerar?
Yeah.
För där lyckas du på något sätt sammanfatta hur snurrigt det här är.
Ja, och det är väldigt mycket enklare att göra i text än när vi sitter och pratar här. För det känns som att när vi sitter och pratar här så haglar det tankar och idéer. För det är ett komplext ämne och det är många infallsvinklar liksom. Det är väldigt mycket kultur och det är väldigt mycket biologi. Och den interaktionen är inte alltid rakt. Det är inte en rak väg alltid.
Nej, men du sätter verkligen fingret på det. För å ena sidan så... Alltså det är lite som det här med genusideologins syn på män och kvinnor. Att män är förövare och kvinnor är offer, men kön existerar inte. Och här är det, kön är ett spektrum, det existerar inte. Och människor som är osäkra måste bli man eller kvinna.
Ja men det är liksom, precis, det är en... Ja, men absolut, det är en kognitiv dissonans där. Det är liksom, det går inte ihop, gör det inte.
Nej, det gör ju inte det. Så då är ju, ja, det är, du påstår i texten att du ställer de här satiriska frågorna av en anledning. Och sen så skriver du att Socialstyrelsen i Sverige, de gick i alla fall ut med rekommendationer att man inte ska ge könskorrigerande vård till unga under 18, tror jag det är.
Ja,
och det gjorde de så sent som då förra året, 2022.
Och England gjorde det nu i somras, tror jag.
Är det så?
Ja, om jag förstod det rätt så gick NSH, heter de väl, ut i somras och sa att man ska stoppa ge. Liksom. Men det har ju också varit, om jag förstått det rätt, så har ju situationen i England varit bizarr. Liksom. Man har ju som sagt gett det till barn som basically bara har lekt med leksaker som av kulturen liksom satt i stereotypiska för det motsatta könet. Så det var väl fasen på tiden att man stoppade det då.
Ja, ja, absolut. Men alltså 4000% i Storbritannien är ju väldigt mycket. 2300% i Sverige var mer än vad jag hade hört. Det trodde jag faktiskt inte. Jag trodde att vi slutade med könskorrigerande vård till unga mycket tidigare än förra året. Men det var alltså först förra året som de gick ut med de här riktlinjerna.
Mm. Ja, och Karolinska fick ju ganska mycket skit. Det var väl Uppdrag granskning var det väl som gjorde den här serien som heter Transbarnen som var väldigt bra. Och den var ju väldigt bra grävande journalistik där de visade faktiskt alltså de drabbas ju av fruktansvärda biverkningar också. Det är det som är grejen med det här. Det här med att ge barn pubertetsblockerare för att man ska få tid att tänka, det är ju en jättekonstig idé, för att liksom det pubertetsblockerare är ingenting man skojar bort, utan det leder ju ofta till allvarliga biverkningar där till exempel livslång infertilitet är ju en utav dem. Det har ju förekommit en stor vård som ses. Det har varit någon form av konstexperiment, tycker jag.
Konstexperiment?
Konstigt.
Men det är ju naturvetare.
Märkligt och väldigt inhumant experiment, skulle jag säga. Alltså det är det vi måste tänka på här. Det är ju liksom, för varje barn som ångrar sig är det ju en katastrof. Och här har man liksom så här, alltså man har ju av någon anledning bestämt att kön är skilt från alla andra biologiska karaktärer för det första. Jag menar, om du har till exempel, jag brukar ta anorexia som exempel. Det är ju super liksom hemskt för individen på alla sätt. Och det tror jag också det är för de som då drabbas av könsdysfori. Men när en anorektiker har ett BMI på 15 och påstår sig vara överviktig, så kommer ju inte läkarna affirmera det. Och på samma sätt om du har OCD till exempel, så kommer inte läkarna säga att nej, men lyssna på dina tvångstankar, det gör du rätt i. Men om någon anledning så har bestämt sig här att just i den här frågan om kön, då ska det affirmeras till varje pris. Och om du kritiserar det, då är du fobisk, då är du transfobisk. Och det är det som är så himla märkligt. Och resultatet av det börjar vi se nu, helt enkelt, att barn, unga, ångrar sig, kommer ut och är förstörda för sitt liv. Liksom. Men det är inte bara infertilitet, utan det är benskörhet, det är liksom kardiovaskulära sjukdomar, det är cancer, alltså det är allt möjligt för dem. Och då har man liksom så här, det är väl ett experiment, måste jag säga. Ett väldigt inhumant experiment som pågått och pågår fortfarande i vissa länder.
Ja, alltså det som slår mig när jag läser din text, jag är väldigt glad över att du skrev den faktiskt.
Ja, kul.
Att det finns lite yngre människor som fortsätter kämpa mot vansinnet. Men jag känner ju David Eberhardt och jag har ju själv gjort mina insatser på området och jag hänvisade ju tidigare till Pinker. Men det roliga är, trots att man sitter och säger såna här självklarheter om och om igen, jo men det finns två biologiska kön, så verkar det som att det bara blir värre. Det är ju glädjande då att de har slutat experimentera på unga, men i princip i kulturen i stort så tycker jag att det har blivit värre. För 10 år sedan eller så, när jag och David först satte oss för att diskutera såna här saker, då var det ju liksom så här, jo men det finns skillnad på män och kvinnor, och nu sitter du och jag här massa år senare och måste liksom på något sätt påpeka att nej, men människor är inte, vad kallar du det för, sekventiella hermafroditer eller protogyna hermafroditer.
Ja, precis.
Det vill säga vi kan inte med vilja eller med hjälp av signaler från omgivningen förändra vår kroppsform och vår kroppsfunktion.
Nej, vi kan inte byta kön, det är den sanningen som måste ut. Liksom. Du kan inte göra det med könskonträra hormoner eller kirurgi heller. Det är liksom en illusion. Men det är ju väldigt mycket som är det idag med postmodernismen. Och det här relaterar också till, liksom, så här, till den allmänna acceptansen av queer-teori som jag ofta kliar mig i huvudet över. Liksom. Det är liksom en stor del av queer-teorin är ju det som, alltså kön är bara en social konstruktion och sådär. Och det är så himla märkligt, för att jag hade läst jättemycket queer-teori, men tillräckligt för att liksom så här, känna att det här är någonting, det här är skumt, det här är ju väldigt märkligt att det är bara.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ta oss in i värmen med öppna armar utan någon fråga. Jag menar, ta bara till exempel de som har influerat queer-teori. Det är liksom, alltså de flesta stora namnen i alla fall har varit mer eller mindre perversa. Liksom, de har väl både yrkat på, alltså ta Michel Foucault till exempel. Han är väl känd som queer-teoriens gudfader. Han menar på att liksom, man skulle avskaffa åldersgränsen för sexuellt samtycke. Gail Rubin som skrev The Founding Document of Queer Theory. När man analyserat det, den texten, så är det väl typ 50% tror jag av texten som är mer eller mindre ett försvar för pedofili. Och jag tror att man jämför, om jag kommer ihåg rätt, det finns något stycke där han bara jämför pedofili som en preferens liksom för kryddig mat. Så ser man på det. Och sen har du Judith Butler som kanske är den kändaste som menar då liksom, hon har ju verkligen sålt den här idén om att kön bara är en social konstruktion. Hon har ju liksom försvarat, i hennes bok Undoing Gender så försvarar hon incest och menade på att det behöver inte alls vara en handling som är traumatiserande för barnet. Så liksom, om man börjar nästa lite grann i den här queer-teorin, så ser man att det är väldigt, väldigt mörka krafter bakom det. Och det har liksom vi bara liksom så här, när jag till exempel var aktiv på Lunds universitet på biologiska institutionen där, då var det ju ofta anslagstavlorna i korridoren var fyllda med planscher som på liksom ett eller annat vis anspelade queer-teori. Det var liksom queer book club. Alltså det här var ute för studenterna då, för att de skulle komma på olika event och sådär. Det var queer Christmas och så här vidare. Och jag kontaktade då naturvetarkåren och försökte fråga liksom varför man på en naturvetenskaplig institution hyllar queer-teori. För liksom, queer-teori har ju, alltså det är så långt ifrån någon form av naturvetenskaplig idé. Så jag förstod inte det där liksom. Och då fick jag till svar att ja, men det var liksom baserat på deras värdegrund. Och då undrar jag, då svarade jag tillbaka liksom, så er värdegrund då, den är den samma som liksom Foucault, Rubens och Butler har. Men då fick jag ingen svar på det. Men det är liksom så här, hade folk bara liksom, och det är samma sak med svenska organisationer. Jag menar typ RFSL, de hade pedofila arbetsgruppen fram till 80-talet. De skriver, har du sett den här, jag gjorde ett inlägg om det på min Instagram, den här boken som RFSU var i deras systerorganisation släppte som heter Snoppar och snippor för förskolebarn. Det är då ut...
Ja, eventuellt att du skickade någonting om det till mig faktiskt, men du får gärna
förklara. Ja, men det är liksom utbildningsmaterial för förskolor. Och där får de liksom, dels får de lära sig att man inte behöver vara pojke bara för att man har snopp, och man behöver inte vara en flicka för att man har snippa. Men det är också så här konstiga delar av boken. Till exempel i ett avsnitt då är det en bild, då ligger en lärare, jag tror han heter Mohammed, han ligger på golvet bland alla barnen, och så står det liksom att barnen då tar en lunchdil eller någonting och pillar på sina snoppar och snippor och tycker att det är mysigt, samtidigt som de ligger med den här vuxna pedagogen då. Jag vet inte, så jag är själv pappa, det är liksom ingenting som jag tycker att mina barn ska exponeras för. Så det där är liksom en generell trend då, att barn ska fundera så förbannat mycket på sin könsidentitet och de ska testa olika pronomen och sånt. Jag tänker bara, låt barn vara barn. Det är ingen som kommer, det liksom, vi inducerar ju de här idéerna i barnen. Och det kommer ju i sin tur såklart, alltså puberteten är ju en tuff ålder och har alltid varit en tuff ålder. Och när det finns då överallt så pratar man om liksom könsdysfori, trans, könsidentitet och sådana saker. Det är så otroligt lätt för, tror jag, barn och unga att de här fröna ska börja sås liksom. Och det tror jag liksom, så vi måste vara mer kritiska till såna här idéer. Vi måste liksom våga ifrågasätta dem. Men det är svårt för att För att du blir kallad transfob, du blir kallad, det är samma sak om du kritiserar islam idag, du blir kallad liksom islamofob. Det är ett samhällsklimat som gör en saklig debatt väldigt, alltså, typ omöjlig, för att du får massa epitet kastat på dig istället för att diskutera sakfrågan.
Ja, och apropå det så skriver ju du om The Ecology and Evolutionary Biology Language Project.
Ja, just det.
Kan du förklara för lyssnarna vad det är?
Nej, men det är ett gäng unga biologer och ekologer som kom på att den vetenskapliga litteraturen måste anpassa sig så att harmful words, alltså skadliga ord, reduceras i vetenskapliga publikationer. Och då har de då dels det här projektet...
Och de tas på allvar, den här organisationen?
Alltså de tas på... Det är svårt att... Jag tror så här, det är liksom en generationsfråga nu inom akademin. Liksom. Så jag tror bland äldre biologer och så tror jag väl inte att de gör det. Men kanske bland yngre, eftersom, ja, som vi pratat om, alltså hela liksom vågkulturen har ju infekterat akademin och det har ju en effekt. Jag tänker liksom så här att det är liksom... Ja,
så, men det, så vad är det den här gruppen gör? Berätta vad de har gjort.
Nej, men de har ju kommit på en lista framför allt. Dels har de publicerat det här projektet i Trends in Ecology and Evolution, som är en av de bästa vetenskapliga tidskrifterna i liksom fältet ekologi och biologi. Så de lyckades få in den här idén i en otroligt bra tidskrift, där det oftast krävs väldigt bra liksom studier, väldigt bra experiment och data och sånt där för att få in sina papper. Men de fick in den, och det handlar ju helt enkelt då, de har kommit på en utformat en, alltså det är väl en flexibel lista som uppdateras över tid, men det är en lista på skadliga ord. Och där kan man, och då förslag på ersättningsord. Så till exempel om jag skriver en artikel, så ska jag inte använda male, female. Det är väl alltså termer som jag inte ska använda, för det är då... Ja, men det är det där liksom, det är väl hela idén att... Alltså, ja, det är väl fler som har skrivit om det så här saker.
Vad ska du använda istället för male, female?
Ja, jag har inte listan framför mig nu, jag kommer inte riktigt ihåg och sådana saker, men det är roligt, alltså det, du ska använda sperm producing och egg producing, tror jag. Är det inte så? Och det är det som är roligt, just det, man ska inte använda male och female och sådär, för det anspelar då på en binär idé. Alltså typ att bara ha en idé, att vara biolog och ha en idé om att det vore något negativt att yrka på att kön är binärt, det är väldigt, väldigt främmande för mig. Jag förstår inte, då måste man ha missat grundkurserna. Men det som är så otroligt ironiskt i all den här rappakallen, det är ju att sperm producing, egg producing, XXXY, det är ju lika binärt det. Ja, det kommer inget givetvis spektrum ur den, liksom, ur de termerna.
Nej, utan det blir bara att man kallar det för någonting annat som också är binärt.
Ja,
så istället
precis.
För liksom sperm producer and egg producer istället för male och female, det är också binärt.
Ja, det är lika binärt det. Verkligen. Ja. Men det är väl alltså, det finns en idé om att vissa, alltså typ termen då till exempel, det har ju varit uppe på debatt i svenska medier också, liksom att till exempel då ordet kvinna är då lite kränkande för transkvinnor då och så vidare. Det är liksom, det är väl den kulturen, tror jag, de anammar idén om att det skulle vara kränkande.
Ja, en stor del av artikeln du har skrivit, den handlar ju om två nära släktingar till oss, nämligen bonobonaporna och schimpanserna.
Yes.
Varför tar du dem som exempel?
Men det är väl framförallt för att de är genetiskt väldigt nära oss. Alltså vi är väldigt närbesläktade med dem. Och sen så är det ju häftigt då att liksom, Kongofloden där har agerat en fysisk barriär, så att de här två arterna har liksom inte kunnat... det finns väl studier som visar på att genflöde har förekommit någon gång, men generellt sett så har de varit separerade.
Genflöde, vad menar du med genflöde?
Att de har parat sig med varandra, så att bonobonner har parat sig med schimpanser. Okay. Men det har skett bara väldigt få gånger under historien. Så de har varit separerade, så det blir som ett naturligt experiment baserat då på hur... Ja, miljön i de här två olika områdena kan driva kultur och sociala system väldigt, väldigt olika. För om man tittar på bonobon och schimpanser, så är de ju väldigt, väldigt olika i det sociala.
Ja, men vad är skillnaden då?
Ja, men hos schimpanser så har det ju ett starkt, ska man säga, patriarkat. Det är liksom starka hannar som kontrollerar gruppen och kvinnorna och och som en järnhand liksom. Och de släpper inte in andra hannar i gruppen. Det är inte alls, alltså våld är vardag. Mord är inte helt ovanligt heller. Men om man tittar på hos bonobonen då, så är det helt tvärtom. Där är det liksom en väldigt egalitär, jämställd och matriarkatisk art där liksom de löser alla problem med sex. Till exempel innan maten. Mat är ju en resursfråga. Det uppstår konkurrens kring maten och sånt där. Så då har de sex innan maten för att liksom dämpa liksom intensiteten i den här konkurrensen så att det inte uppstår konflikter. Man har till exempel aldrig någonsin noterat, tror jag, att det har skett ett mord hos Bonobo. Så det är en väldig skillnad på de sociala systemen.
Men hur ser familjebildningarna ut hos Bonobo då? Jämfört med schimpanser?
Nej, men det är väl... Ja, familjebildningen är väl ganska lika. Det är kvinnan, eller det är honan kanske jag ska säga. Så de tar hand om avkomman både hos schimpanser och bonobon. Det är det ju. Men det är ju väldigt olika sociala system ändå. För att till exempel, alltså bonobon så låter ju honorna äta först till exempel. Så att de blir mätta och sådana saker. Det sker ju inte hos schimpanser till exempel. Så att det är ju stora skillnader på väldigt många plan mellan de två olika arterna. Och det gör det intressant att titta på.
Så de är gentlemän helt enkelt, bonobonaporna?
Ja, det kan man ju se dem som. Det kan man ju se. De är ju liksom, ja precis. Kvinnorna samarbetar ju mycket mer och delar omvården av avkommen och så. Så de är ju liksom mer, de har ju samarbete som styrka. Så de här hannarna tror jag inte heller, de har inte samma sociala system. Så de vågar inte heller ge sig på honorna av den anledningen, för att de kommer förmodligen råka illa ut då. Och de kommer inte heller få para sig, vilket är drivkraften.
Det är det som är så intressant när du skriver om det, tycker jag. Att liksom vad som har hänt i bonobon-gruppen, det är att tjejerna, de har så stora sociala nätverk att de har lyckats manövrera ut eventuella alfahannar från att ta kontrollen.
Ja, precis.
Påminner väldigt mycket om det som pågår i västvärlden mellan könen just nu faktiskt.
Eller hur tänker du då?
Ja, men jag tänker på MeToo. Det var ju kvinnor som gick ihop i stora sociala nätverk för att göra sig av då med rovdjur bland hannar med mer makt helt enkelt.
Ja, just det. Precis.
Varför tar upp dem för att de är våra närmsta släktingar, men hur relaterar de till oss?
Ja, men jag belyser dem för att jag tycker att de, även om man såklart inte ska dra direkta paralleller för att vi är olika arter, vi liksom har vitt skild miljö och så finns det ändå någonting i det som skildrar det typiskt, alltså så här maskulint och feminint, patriarkat och matriarkat som vi så kan relatera till vår egen art, tror jag liksom. Och därför tror jag att det är intressant och man kan filosofera kring det, även om man inte ska dra direkta paralleller och jämförelser, så finns det, alltså vi är genetiskt väldigt, väldigt lika. Till 99% delar vi samma genom som de här arterna. Men, och de i sig är också väldigt lika varandra, men där miljön har varit väldigt olika. Och vår miljö har också varit väldigt skild från deras. Och ja, så att jag tycker det är intressant att titta på alla tre arter och liksom se evolutionen.
För när du skriver om dem så blir det ju uppenbart också att en av skillnaderna är att schimpanserna, bodde de norr eller söder om Kongofloden?
Schimpanserna bor väl norr.
Ja. Och där var det långvarig torka och resursbrist.
Ja, det var ju precis på båda ställena back in the day, så tror jag. Men det, precis, men hos, på södra sidan då, där bonobonerna levde, så var det ju förfäderna till gorillorna och sånt där förekom i de här områdena också. Men den här precis torkan och resursbristen gjorde ju då att gorillorna sökte sig iväg, och sen så ändrades miljön så att resurserna blev väldigt, att det förekom i rikare tal. Så då hade ju då de schimpanssläktingen som levde där och då, de hade då väldigt mycket resurser, för de hade ingen så kallad interspecifik konkurrens. Det var ingen konkurrens mellan olika arter, utan de var själva där och kunde frossa sig. Och då kunde liksom, då fanns det ingen anledning att vara aggressiv eller ha muskler och sådana saker, utan då utvecklades det systemet. Medan på den andra sidan då, så konkurrerar ju schimpanserna hela tiden konkurrerat med gorillor. Och då har det varit väldigt, väldigt evolutionärt fördelaktigt att vara stark och vara tuff.
Så i svåra ekonomiska tider så blir mer patriarkal. Och är det liksom väldigt, lever man i överflöd så har man råd med ett matriarkalt system.
Ja, alltså så kan man säkert, precis. Och sen så kan man, alltså det här med att människan i nästan alla kulturer utvecklar någon form, då skiljer sig såklart, men om man tittar på, och människan är väldigt många olika kulturer, men så är det nästan alltid något form av patriarkalt styre. Och det tror jag går, alltså jag ser det som så att det går att relatera också till den här evolutionära könskonflikten som vi pratade om tidigare. Honorna är mer noga i sitt val av partner hos människan. Så honor kommer selektera hannar som har någon form av hög status. Det vill säga, alltså tittar man på studier så vet man ju till exempel att kvinnor selekterar för pengar, för högt IQ, för liksom ja, men hög socioekonomisk status, alltså så. Och selekterar kvinnor för den typen av män, så kommer också patriarkala strukturer uppstå ur den selektionen per default. För att du kommer välja, alltså männen som de selekterar för är konkurrenskraftiga. Och konkurrenskraftiga män kommer ju alltid generera patriarkala strukturer. Är du med?
Ja, absolut. Men det är ovant att sitta med någon, med någon som faktiskt påstår att patriarkatet existerar. Inom mänsklig kultur då. För det är ju i förlängningen vad det blir.
Ja, men precis. Men sen så finns det såklart olika definitioner vad patriarkatet är. Men det är såklart att ur ett biologiskt perspektiv så skulle jag säga att absolut det är reellt.
Och då är människan en mer patriarkal art än till exempel bonoboaporna.
Ja, det skulle jag säga. Men framförallt så är vi väl också kanske mer jämställd. För att vi har ju det här som varken bonobon eller schimpansen har. Vi har utvecklat monogami. Så vi hjälps ju åt att ta hand om djurrikets minst liksom... ja, i början är det nu... Alltså vår avkom är väldigt...
alltså livsoduglig.
Precis, det var det ordet jag sökte. Livsoduglig. Så att vi hjälps ju åt där. Människan har ju utvecklat liksom jämställdhet och monogami, skulle jag säga, i vår styrka.
Det är ändå en väldigt sen uppfinning. Den är väl från 1000-talet någonting.
Jag vet inte, alltså grejen är att jag tror att det där är så svårt när vi kommer till våran art, för att vi har det finns så otroligt många kulturer och det finns så otroligt, alltså, och de kulturerna skiljer sig. Det finns ju liksom mänskliga kulturer, polygami och så vidare, men monogami är ju, skulle jag säga, ganska universalt idag. Hur gammalt är det vet jag inte, det låter väldigt ungt.
Ja, visst gör det.
Ja,
men jag håller fast vid det, för jag läste det någon gång i någon bok när jag var ung.
Ja, det är mer än vad jag har gjort. Men jag tänkte bara liksom, i evolutionära termer brukar man också tänka väldigt långa tidsperspektiv. Men samarbete är väl liksom så här, att vi har det språket vi har och kan samarbeta är väl det som skiljer framförallt. Och det leder också till ökade möjligheter förmodligen för jämställdhet.
Så samarbete säger
men jämställdhet är också så här, man måste, det är också en sån terminologi som har blivit väldigt, man måste vara noga med att prata om det här liksom så här. Många menar idag att jämställdhet är 50-50 till exempel på arbetsmarknaden och sånt där. Det håller jag inte alls med om liksom. Det är inte jämställt utan det är någonting annat. Det är ju tvångskvotering.
Mm-hmm. Okej. Okay. Det var specifikt, det beror väl på vilken bransch antar jag. Men du skriver att en av de här grejerna som har drivit den här ideologin, det är liksom vår oförmåga att erkänna vårt naturliga ursprung. Det vill säga att vi kommer inte från aporna, vi är apor.
Mm.
Jag vet till och med vilken sorts apa vi är. Jag har döpt oss till Pan imitandum. Härmapan. Pan imitandum,
okej. Ja, ja.
Men du säger att vi är samarbetsapan, så jag får försöka leta reda på vad ordet samarbete på latin är och sen sätta på ett i slutet.
Ja, gör det. Ja, nej, men jag tror att det är absolut en av vår arts styrkor och varför vi har varit så otroligt framgångsrika, rent evolutionärt. Vi har ju liksom, vi har ju ockuperat miljöer som, ja, vi har ju spridit oss över hela planeten nästan.
Ja, du tog upp en UR-serie som jag hade missat också i den här artikeln. 100 frågor om sex.
Mm.
Har du lust att berätta lite om den?
Men det är ju en public service, en UR-serie precis som vände sig till högstadie, mellanstadie elever i Sverige. Pedagogiskt material helt enkelt. Och jag har verkligen inte sett hela serien. Jag har sett några avsnitt som var kanske synnerligen anmärkningsvärda.
På vilket sätt?
Ja, i 100 frågor om sex, det är ju till exempel i ett avsnitt så har de ju, diskuterar de ju underlivskirurgi. Och de gör det i en väldigt positiv anda. Som att, jag kommer inte ihåg vad de säger, men kontentan är att det läker och man kan absolut få orgasm efteråt och det är inga problem och så. Och jag vet inte varför våra skolungdomar behöver ta del av den typen av information.
Det är väl en del av sexundervisning, alltså sex och samlevnad som det hette när jag var liten.
Könskorrigeringar?
Nej, ja, jo, numera är det väl en del av sex och samlevnad att få ta del av möjligheterna som står oss till buds liksom. Ni, sen fram ja, till förra
det,
året.
Det är oftast då... det belyses i väldigt positiv anda liksom. Jag är skeptisk till den typen av, det är väl någon form av marknadsföring också skulle jag säga.
Marknadsföring av genus eller transideologi till barn helt enkelt.
Ja, precis. Precis. Och sen är det väl också, jag kommer inte ihåg vad den serien heter, det belyste jag också i artikeln. De hade ju annat pedagogiskt material för, ja men det var väl för mellanstadieelever om, och ett av avsnitten handlade om mens. Och då fick man följa med en flicka som aldrig skulle få mens i det här avsnittet.
Mm.
Och då börjar man ju som tittare fundera på, nej vad har hänt liksom, så här, något medfört fel och såna här saker. Men då visade det sig att den här flickan då, Orsnopp, hette något typiskt
Viktor, pojknamn. Skrev.
Viktor, ja. Och ja, de belyser att då Viktor, som numera inte heter Viktor utan någonting annat, inte kommer få mens. Ur det perspektivet, så, alltså, det är också väldigt, väldigt märkligt. Givetvis kommer Viktor inte få mens. Det hade ju varit en världsnyhet om en pojke skulle liksom utveckla möjligheten att få mens i puberteten.
Jag vet inte, du skriver att man ska googla who menstruate på Google. Vad händer ja, om man gör det?
Har du gjort det?
Nej, jag kan göra det nu faktiskt. Vi tar fram Google här.
Ja, kolla om det har stått i några månader. Och det absolut märkligaste med det är att det kommer överst.
Då ska vi se. Varje månad så är det 1,8 miljarder människor över hela världen som menstruerar, står det på engelska. Miljoner av dessa är flickor eller kvinnor. Transmän, icke-binära, are unable to manage their menstrual cycle in a dignified, healthy way. The onset of menstruation means a new phase. Ja, så det börjar med...
Okej.
Okay. Ja,
med det är det översta resultatet som kom upp.
Ja, det är det för mig.
Men då var det bättre än vad det var förut. Förut fick den första meningen, tror jag. Ja, du har ju citatet där. Det var ju att det var inte en kvinnlig, ja, typisk kvinnlig grej.
Nej, precis.
Utan att människor av alla gender kan ha mens.
Ja, det är anmärkningsvärt hur långt vi har kommit på kort tid. Och sen så tar du upp också till exempel Nina Rung, för hon har skrivit en lärobok som heter då en sexualitet, samtycke och relationer. En lärobok som gör svåra samtal lättare.
Ja.
Ja. Och det pumpas ut i svenska skolor as we speak.
Ja, det gör ju det. Och det där är ju liksom... Nina Rung, ja, hon är ju... Jag vet inte. Hon menar ju då... Hon skriver ju det också i boken där, att biologiskt kön är ingenting man... är, utan det är någonting man gör. Det relaterar inte alls till biologin. Och det är så, ja, det är ju sorgligt, det är väl rätt ord. Det är sorgligt att det får gå ut i svensk skola.
Ja, men du är ändå biolog, så du tror ändå att det finns människor som är det du kallar intersex. Har du lust att förklara vad intersex är?
Ja, det kan jag göra, absolut. Alltså, intersex är ju ett tillstånd som finns. Det är ju... Det finns ju många olika former och varianter. Och det används ju ofta, alltså det används ofta, de personerna används ofta som någon form av, vad ska man säga, slagträd i den här debatten om att kön skulle vara ett spektra. Men du kan ju ha, till exempel så finns det personer som har atypiska könskromosomer, så de kan ha en extra X-kromosom eller en extra Y-kromosom. Det finns ju olika typer av genetiska mutationer som kan ge intersexistånd. Det finns ett ovanligt tillstånd som heter persistent mullerian duct syndrome, tror jag, där pojkar då föds med könstypiska, liksom, alltså de föds med snopp och pung och så utvändigt liksom, men invändigt så kan de då ha både livmoder och livmoderhalstapp och så vidare. Det här är ett tillstånd som är väldigt, väldigt ovanligt. Jag tror att om man slår samman intersextillstånden så är det någonstans 0,018% av populationen. Men och jag tror att om man pratar hermafroditer då, alltså, som är då personer som kan producera både ägg och spermier, så det förekommer inte alls hos våran art. Det har förekommit två som man kallar hermafroditer, tror jag, två individer, men då var de alltid, då var de fertila, ena var fertil som kvinna och andra var fertil som man. Det finns alltså ingen individ som har varit fertil som både och. Men att liksom använda intersextillstånd som ett argument för spektrumidén är ju väldigt märkligt, för att 1 + 1 blir ju inte 3. Om du förstår vad jag menar. Alltså, du har ju fortfarande bara, och även alltså bland de som då har olika intersextillstånd, så är det antingen en produktion av spermier eller en produktion av ägg i deras kroppar. Såklart så kan de ju vara infertila där också, men de har ju reproduktionssystemen då för det ena eller andra liksom, så att det finns ju inga, alltså det finns ju inga ytterligare könsceller än spermier och ägg, så därför faller ju den där liksom. Det är ett ogiltigt argument att intersex skulle liksom på något sätt vara bevis för att det finns fler än två kön.
Så det är aldrig uppstått en individ som producerar det du i den här artikeln i alla fall kallar som spermägg eller äggmer. Alltså en kombination av de två liksom.
Nej, det har aldrig uppstått. Det har aldrig uppstått, nej.
Men vi kan inte utesluta att det kanske kommer uppstå.
Ja, det vore ju otroligt märkligt selektionstryck för en sån sak liksom. En idé om ett tredje kön, det låter otroligt dålig sci-fi.
Dålig sci-fi?
Ja, det gör det. Dålig sci-fi. Ja, men jag tycker sci-fi ska på något sätt anknyta till liksom någon form av, det ska ändå liksom så här förankrat i någon form av objektiv verklighet så. Men det här tror jag, jag vet inte, jag hade funderat över det, men jag ser liksom så här, det evolutionära trycket för att producera ytterligare kön, jag har väldigt svårt att se hur det skulle selekteras.
Försök.
Nej, men tredje kön, först och främst då, under vilka premisser skulle det könet då vara fertilt med hona hanne, eller skulle det vara fertilt med en av dem, eller alltså, förstår
eller
du,
med sig
redan,
självt.
Redan där blir det, ja, du menar en klonmaskin.
Ja, alltså att det evolutionära trycket, alltså kostnaden för att hitta en partner blir så stor så att organismen helt enkelt anpassar sig och börjar para sig med sig själv.
Ja, okej.
Vi kan ju rent exempelmässigt säga, men kvinnor blir så jobbiga helt enkelt att en del män börjar utveckla en förmåga att para sig med sig själva.
Incels börjar.
kanske.
Klona sig själv. Ja, de skulle säkert göra en förbaskad hög takt också. Så de skulle
Ser du? Inte alls en dålig sci-fi. En bra sci-fi.
Nej.
Incels tar över världen, precis, genom att börja klona sig själva så att världen till slut bara består av
av incels.
Incels, ja. Men sen så går de under därför att det finns inte längre några mödrar i vars källare de kan bo.
Ja, precis. Och det är ju det där också med asexuell reproduktion. Det blir ju kopior då, så du kommer ju få en väldigt liten variation. Så de kommer väl bli attackerade av en parasit eller sjukdom som de då inte kommer ha. Sen är det en annan viktig aspekt med sexuell reproduktion och sådana saker. Det är ju att vi över tid ackumulerar mutationer hela tiden. Så om du hela tiden producerar kloner av din genotyp, då kommer du över tid få förbaskat mycket mutationer i det. Och de mutationerna reduceras ju när du blandar då i rekombinationen. När spermien fusioneras med ägget, då den nya genotypen skapas, så reducerar du antalet mutationer, skadliga mutationer. Det, jag tror inte att det hade gått många generationer för de här incelsen innan de hade haft diverse sjukdomar och problem.
Ja, du skriver någonstans i artikeln att den mormor som har flest barnbarn vinner.
Ja, i det evolutionära spelet, ja.
Vinner vad?
I Darwinian Fitness. Alltså, de vinner ju då Darwinian Fitness. De vinner, så är det väl. Alltså, vi är ju som sagt en precis som alla organismer, så är vi ju en produkt av organisk evolution, och om man på något sätt ska se det ur ett större perspektiv, så Richard Dawkins till exempel pratar om det selfish gene, liksom, att antingen på gennivå eller individnivå så pratar man ju det om att det handlar, liksom, ur ett evolutionärt perspektiv så handlar ju livet om att överleva och reproducera sig, och kan man göra det bra, då får man ju relativt till liksom snittet i genpoolen. Då får man en högre andel av sina gener i framtida genpool. Och det är det som är då Darwinian fitness. Alltså då vinner man det evolutionära spelet så att säga. Om man ska prata i de termerna såklart. Det är liksom ett evolutionärt perspektiv. Det finns ju ja, andra perspektiv du kan ha på livet än det.
Det får vi hoppas i alla fall. Vet inte, jag kommer nog inte få så många avkommor och jag vet inte hur reproduktiva de...
Du har barn?
Jag har barn. Mm.
En eller flera?
Ett. Det är inget jag brukar prata om så mycket. Och du har barn?
Ja, jag har två egna och två bonusbarn.
Ja, det var ju därför jag inledde med frågan vad som föranledde att du skrev den här artikeln. Därför att artikeln avslutas ju med att du sitter på din sons fotbollsmatch.
Ja, precis. Ja.
Och han hade ställt en fråga till dig, var det inte så?
Nej, mer ett påstående. Han påstod att, han berättade för mig där, det var bara han och jag där. Och han berättade att om en pojke tar många sprutor så kan pojken bli en flicka. Och det var lite så att man satte maten i halsen liksom. Alltså jag följer ju den här debatten och är liksom insatt i en sån här saker. Men att han då som 8-åring har fått de idéerna. Jag vet inte om det är implementeringen av Nina Rung eller vad det är, men det har liksom nått skolbarn.
Och detta trots att Socialstyrelsen nu rekommenderar att man inte gör det här på unga barn. Så börjar de ändå förberedas för att kunna göra det när de väl blir myndiga.
Ja, alltså jag fick inte reda på vart det kom ifrån då. Han berättade bara för mig att han körde den klassiska som han själv använde när han var barn, att alla barn säger det. Alla säger det. Så att jag fick bara höra att alla i hans klass sa det. Men oavsett så är det ju väldigt oroväckande att barn har sådana tankar. Liksom. Att det skulle gå att byta kön om man tar lite sprutor.
Ja, och sen så vet jag också att du tog upp tidigare i vårt samtal här att någon dömd man hade hamnat på kvinnofängelse. Kristoffer Johansson tror jag han kallades. Det har jag missat. Ja. Det här är alltså ett svenskt fall där en transkvinna har hamnat i ett kvinnofängelse.
Ja, det stämmer. Det är ett svenskt fall. Vet dock inte vad som har hänt. Jag tror att han kallar sig för Kim Marie, tror jag nu mer. Och jag vet
vad
inte
blev han dömd
om
för?
Han var ju väldigt våldsam mot någon ex. Antingen misshandlade eller slog ihjäl. Jag kommer inte ihåg det där fallet exakt, så jag ska inte svära på det. Men det var alltså fysiskt våld till någon grad. Antingen liksom misshandel eller att offret avled, det kan jag inte svara på för det kommer jag inte ihåg, men det är väl lika illa oavsett att man sätter en sån person på en kvinnoanstalt, tänker jag. Men det har ju hänt i andra länder, i Skottland har det ju varit några uppmärksammade fall på det och sådär, men det har även hänt i Sverige och det är ju inte många som och så. Det är ett extremt fall, men det är sådär, ja det är ett extremt fall, absolut, men med den kulturen som vi har idag så tror jag att mycket talar för att inom en kort framtid så kanske inte är extremt fall.
Det blir helt enkelt normalt.
Nej, normalt vet jag inte, men det kan ju bli vanligare.
Du ser inte att det sociala trycket skulle kunna leda till ett evolutionärt hopp för oss då? Så att vi blir spektrumvarelser.
Nu är du inne på det där igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi är fast i precis som alla andra sexuellt reproducerade organismer, så är vi fast i det binära systemet. För det kan ju, alltså ser du bortanför liksom vår art så finns det fortfarande bara två kön. Du kan titta på liksom alla riken. Alla organismer som har sexuell reproduktion har endast två kön. Hon och Anne. Sen finns det, som vi pratade om, var inne på lite grann. Det finns ju, och det här är ett av liksom vokisterna och transaktivisterna som för den här liksom fanan, då, starkare argument, det är då att i synnerhet djurgruppen fiskar har evolverat så kallad sekventiell hermafrodism. Och de kan alltså, vissa fiskarter kan byta kön under livets gång. Men det är ju inte på något sätt att jämföra med könsdysfori eller transsexualism. Eftersom könsdysfori, det är ju den mentala uppfattningen om att ens könsidentitet inte överensstämmer med den biologiska. Det biologiska könet man har. Och jag tror att det är liksom, dels så är det en fråga som är omöjlig att studera oss icke-mänskliga djur. Men sen också är det så här helt orimligt att anta att fiskar ens skulle ha en uppfattning om sin könsidentitet. Jag tror att det är bara människan som har krånglat in sig i det här. Alla andra djur keep it simple. Alltså, förstår du, det är liksom, det är en icke-fråga i naturen.
Ja, utom för oss, uppenbarligen. Och
ja,
har uppstått också, den här diskussionen verkar ha uppstått rätt nyligen. De senaste 100 åren kan man väl säga.
Ja, precis. Det är ju väldigt nytt för oss liksom. Det är det. Det tror jag. Sen säger ju, många säger det, att transsexualitet har alltid funnits och sådana här saker. Och det kan jag inte liksom på något sätt falsifiera. Jag jag är ödmjuk inför fenomenets existens. Men grejen att just könsligt, om vi tar transsexualitet, så det är ju ett tillstånd som inte är falsifierbart. Alltså vi kan ju testa det med vetenskapliga metoder, alltså att diagnosen könsdysfori existerar. Men om det verkligen finns en fysisk grund eller så där, alltså den enda som kan falsifiera sin könsdysfori är ju individen själv. Ja. Och det hjälper oss ju inte. Förstår du? Det går ju inte att testa. Det är lite som frågan, finns Gud? Det går inte heller liksom på vetenskapliga, med vetenskapliga metoder falsifiera. Så att det blir fast i det. Liksom, så. Men jag tycker ändå liksom att man måste kasta... Alltså, på något sätt så är det en extrem... Jag tror att folk måste tänka på det lite mer. Att liksom så här, tanken om att man kan födas i fel kropp. Då skiljer man ju också på någon slags själ och kroppen. Och jag tycker att det är ett ganska extremt sätt, med tanke på vad nu vet vi ju ingenting, vi vet ju inte vad medvetande är, och vi vet inte hur det uppstår och sådana saker, så det kan man vara ödmjuk inför. Vi vet förmodligen väldigt lite om allting, om man ska liksom zooma ut på en nivå till, men vi kan nog vara ganska, alltså det är ganska extrema påståenden att påstå att vi kan födas i fel kropp, det tycker jag. Och jag känner att de flesta människorna bara köper det. Och köper det här liksom så här rakt av, utan att reflektera liksom. Och då de som kritiserar det, vi blir ofta utdömda som fåbor. Det är ett problem, som vi snackade om tidigare.
Ja, och därmed tror jag också att jag ska tacka för din medverkan i dekonstruktiv kritik.
Ja, tack så mycket för att jag fick komma, Aron. Trevligt.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Jerker Winterstare. Underlaget till vår diskussion var en text av Jerker som du finner på kvartal.se. Du kan också följa Jerker på Instagram, där du hittar honom både om du söker på Jerker Winterstare eller på Vetenskapan. Vetenskapan utan RN på slutet, utan bara N, utan alltså Vetenskapan. Tack till dig som stöttar Dekonstruktiv kritik på patreon.com/aronflam. Gå in och gör det nu om du inte gör det, eller så kan du göra det på PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768943737. 0768943737. Och gör du det så är du en kapitalistisk hjälte och stödjer min produktion. Jag är Aron Flam. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.